Tack så mycket för välkomstorden. Det känns gott att vara här hos er idag, dela gemenskapen och få läsa Guds ord tillsammans. Jag vet inte hur du gör när du läser en riktigt, riktigt spännande bok. Någon gång, kanske ibland, har jag gjort så här att jag bläddrar fram och så tittar jag på det sista kapitlet. Tjuvläser lite hur det kommer att sluta. Och det gör att när jag sen läser boken och det krånglar till sig och det ser ut som att det här kommer ju inte att gå, så är jag ändå ganska trygg. För jag vet ju hur det kommer att sluta. Idag ska vi tala om himlen och vi ska läsa från Bibelns sista bok. Och att läsa den, det är som att läsa det sista kapitlet i förväg. Vi ska faktiskt läsa ifrån Uppenbarelseboken 4 och 5. Det är en ganska lång text, men jag önskar att du skulle... Ja, du får gärna blunda och leva dig in i den. För det är Johannes som på ön Patmos får uppleva det här med himlen. Och jag tänker mig så här att han skulle få se väldigt svåra saker längre fram i kapitlen. Men innan han får möta det, så får han se in i himlen. Och jag tror att det gav Johannes tröst. Han hade det svårt själv. Han var landsförvisad till ön Patmos. För han hade predikat evangeliet. Och han hade nöd för församlingarna som han hade tjänat. Men han fick på något sätt göra ett, kan man säga, ett studiebesök i himlen. Och Gud visade honom, så här kommer det att bli. Och jag tänkte vi skulle följa med dit upp en stund idag. Så vi läser från Uppenbarelseboken 4, börjar på vers 1. Sedan såg jag en dörr stod öppen till himlen, och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske härefter. Och strax kom jag i hänryckning och fick se en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. Och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Och runt tronen såg jag 24 troner, och på tronerna satt 24 äldste, klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Från tronen kom det blixtrar och dån och åska, och 7 facklor brann framför tronen, det är Guds 7 andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Mitt för tronen och runt om tronen var 4 varelser som hade fullt med ögon både fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungtjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. De 4 varelserna hade var deras 6 vingar och de hade fullt med ögon utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt: helig, helig, helig är Herren Gud allhärskaren, han som var och som är och som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evighetens evighet, då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom och som lever i evighetens evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten, ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se, han har segrat lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och jag såg att mitt för tronen med de 4 varelserna Och mitt för det äldste stod ett lamm och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar som har sänts ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet, var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas böne. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt Gud och präster åt honom, och det ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, 1000 och 8000. Och det sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom, vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där hörde jag säga: Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evighetens evighet. Och de 4 varelserna sa amen, och de äldste föll ned och tillbad. Amen. Vad var det första Johannes fick se? Jo, säger han, jag fick se en dörr stod öppen till himlen. Han fick se att dörren till himlen var öppen. Vad är det vi sjunger i sången? Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Dörren till himlen var öppen. Vad var det som hände den dagen människan syndade och vände sig bort från Gud i Edens lustgård? Jo, då stängdes porten till Guds paradis. Och Gud satte till och med keruber att vakta porten. Men vad hände den dagen när Jesus dog på korset? Jo, då brast förhänget i templet uppifrån och ända ned. Och vägen till Gud, till Guds himmel, till frälsningen öppnades. Vägen ända fram till Guds hjärta. Jesu blod har öppnat himlaporten. Pris ske Gud, idag den öppen står. En dörr stod öppen till himlen. Och Bibeln talar flera gånger om en öppen himmel. När Jesus döpte så står det att himlen öppnade sig. Och Jesus säger i Johannes 1:51, ni ska få se himlen öppen. Och när Stefanus, den första martyren, stenades så säger han: jag ser himlen öppen och jag ser människosonen stå på Guds högra sida. Och Paulus berättar om att han en gång blev uppryckt till 3:e himlen och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Människor har fått se himmelen öppen, och det var det som Johannes fick se. En dörr stod öppen till himmelen. Men han fick vara med om någonting mer. Han fick komma upp till himlen. För så här står det. Jesus, alltså, som har talat till honom tidigare, nu känner han igen rösten. Han säger så här: kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Alltså han blir förflyttad in i den himmelska världen. På ett märkligt sätt. Och han fick både se och höra vad som hände där. Och vad var det första Johannes fick se när han kom in innanför dörren i himlen? Vad var det första han fick se? Så här läste vi: och strax kom jag i hänryckning och fick se en tron i himlen och någon satt på den. Profeten Jesaja hade upplevt samma sak för länge tillbaka i tiden. Han fick också se tronen i himlen. Det här tycker jag är så fantastiskt. Det första han får se när han kommer in i himlen så är det tronen. Och på tronen sitter Gud själv. Och jag tror att det här, som jag sa, var viktigt för Johannes. Han skulle få se syne om vad som ska hända här på jorden. Allt det svåra och mörka. Men innan dess så visar Herren honom att han sitter på tronen. Och det säger oss någonting oerhört viktigt, hur svårt och hur mörkt och hur, vad vi än ska möta i den här tiden och på den här jorden, så är sanningen densamma. Gud sitter fortfarande på sin tron. Och han leder oss människor fram till den slutliga segern. Vi sjöng i en sång så här: du är på tronen, du är på tronen idag. Det är viktigt för dig och mig att få påminna sig också om det. Det ska komma inte att sluta i mörker, det kommer att sluta i triumf. För Gud sitter fortfarande på tronen. Någon satt på tronen. Och när Johannes ska beskriva Gud så beskriver han med det vackraste han kan, med ädelstenar. Jaspisen talar om Guds helighet och renhet. Karneolen talar om Guds vrede och dom. Och smaragden om Guds nåd och barmhärtighet. Och så står det en fantastisk sak. Det står att kring tronen så var det som en regnbåge av smaragd. Var kan man läsa om regnbågen i Bibeln? Ja, det kan du som har läst din Bibel. Du vet att när Noa, när syndafloden var över och Gud hade, så satte Gud regnbågen i skyn som ett tecken på Guds förbund, på Guds trofasthet, på Guds barmhärtighet. Det ska aldrig bli mer någon syndaflod. Och regnbågen var tecknet. Vilket budskap för Johannes att få se. Vad är det som har funnits sedan tidernas morgon? Vad är det som ska finnas in i evigheten? Jo, det är Guds trofasthet. Gud är trofast, Gud är trofast. Sjung det i all evighet. Kring tronen fanns en regnbåge av smaragd. Guds trofasthet bär igenom allt. Sen får Johannes se mer att runt om tronen såg han 24 troner. Och på de 24 tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder. Vilka de här 24 äldste är, det har genom tiderna varit olika åsikter om. Och det här är tolkningar som inte är så lätta. Och skulle du komma sen och säga att ja, men, så här ser inte jag det, så blir jag inte ledsen. Men jag ska berätta för dig hur jag ser på det. I en not till 1-81 så står det att de här 24 äldste är änglafusta. Men i nästa kapitel som vi läste så skiljer Johannes på änglar och på de äldste. Så ni vet att i Bibeln och i särskilt uppenbarelseboken är siffrorna viktiga. Så jag fastnar för siffrorna. Det var 24 äldste. Israel hade 12 stammar, Israels Guds egendomsfolk. Och ursprunget till Guds församling i Nya testamentet, det är de 12 apostlarna. Johannes får alltså se slutresultatet. En fulltalig skara av Guds egendomsfolk Israel, men också från alla jordens länder och språk och stammar. Allihop stod inför tronen. Och de var klädda i vita kläder. Och det är kännemärket på Guds folk i alla tider. Den stora vita skaran är klädd i vita kläder, som vi läser också om i Uppenbarelseboken 7. Och sen har de kransar på huvudet som av guld. Och det talar om att vi en dag ska få regera tillsammans med Kristus. Eller som Johannes skriver i det första kapitlet, vi ska få dela kungavärdigheten med honom. Sen stod det att mitt för tronen och runt tronen var 4 varelser. Och är de 24 äldste lite svåra, så är varelserna minst lika svåra. Vad är det för någonting? De liknar de här varelserna som finns i Gamla testamentet, keruberna och seraferna. Och där symboliserar de makt och styrka. Både Jesaja och Ezekiel påminner om dem. De här keruberna fanns också på förbundsarken som följde med Israels barn. Och det står att de många gånger är väldigt snabba att göra Guds vilja. Det gör hans vilja så snart det hör ljudet av hans befallning. Vilka är då dessa som har ett sånt märkligt utseende? Fullt med ögon fram till och bak till, utåt och inåt, och 6 vingar vardera. Judarna tolkade det så här, att de liknade lejon Ungsjö, människa, örn, att människan är den främsta av alla skapade varelser. Lejonet är den främsta av de vilda djuren. Ungtjuren var den främste bland husdjuren. Och örnen var den främste bland fåglarna. Här tror jag också det här med siffror spelar in. Det var fyra varelser. Och fyra i Bibeln är skapelsens tal. Så därför tycker jag, eller tror jag, att den troligaste tolkningen är att de fyra varelserna representerar hela skapelsen. Som också den ger sin hyllning till Gud och säger: helig, helig är Herren Gud, härskaren, han som var och som är och som kommer. Vad är det som händer vid tronen? Jo, hela den frälsta skaran ger sin lovsång. Både Israels folk och Guds, alla Guds övriga folk på jorden. Och i den lovsången så stämmer hela skapelsen in. Och om du läser Romarbrevet 8 så kan du se att det står om det där. Det står att skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Och att skapelsen ska befrias ur sitt slaveri och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Och det står också att skapelsen idag ropar som i födslovåndor. Och det är väl där vi är nu. Skapelsen väntar på den dag när också den ska bli upprättad. Tänk att det kommer en dag när allt, precis allt, ska bli upprättad. Inte bara Guds barn, utan hela Guds skapelse. Allt det Gud har gjort och skapat. Det kommer att bli en fullständig lovsång och harmoni från hela den skapade världen. Hela skapelsen prisar dig, sjunger vi i fortsättningen. Och dina barn lovar dig, du är på tronen idag. Alltså en fullkomlig och total tillbedjan ifrån allt skapat. Och de säger: du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den. Sen kommer vi till det femte kapitlet och då blir den här visionen ännu tydligare. Därför då ser plötsligt Johannes någonting i handen på honom som sitter på tronen. Vad hade den allsmäktige guden i sin hand? Jo, där fanns bokrullen. Och i psalm 40 står det så här, att bokrullen, står det om bokrullen: jag kommer, i bokrullen är skrivet vad jag ska göra. Bokrullen hade skrift både på framsidan och baksidan. Den var så fullskriven. Och det tycker jag säger att det finns inget som behöver läggas till. Det behöver inget som behöver dras ifrån. Utan allt fanns i bokrullen. Hela Guds tanke, hela Guds plan med hela vår värld och dess framtid fanns i bokrullen. Och bokrullen låg i Guds högra hand. Det här tycker jag är fantastiskt. För det gäller oss alla. Det gäller vår världs framtid. Det gäller församlingens framtid. Och det gäller också din framtid. Och det gäller min framtid. Bokrullen med allt det framtida ligger i Guds allsmäktiga händer. Vilken trygghet. Min framtid är i Herrens händer, sjöng vi för länge sedan. Men det gäller än. Din framtid är i Herrens händer. Bokrullen låg i Guds högra hand. Med hela det framtida framtidsförloppet. Det finns ingen tryggare plats än det. Jag vill säga det särskilt till dig idag som kanske är rädd och orolig för ditt eget liv, för dina närståendes liv och framtid. Att allt ligger i Guds hand. Men bokrullen var förseglad, stod det. Och den hade sju sigill. Sjutalet är ju fullkomlighetens tal i Uppenbarelseboken. Gud handlar fullkomligt i allt det han gör. Det här fick Daniel veta tidigt att han skulle försegla boken. Det står i Daniel 12 och 4. Att försegla orden in till ändens tid. För då kommer kunskapen att tillta. Och då tänker jag så här. Ibland kanske vi undrar över saker som är profetiska och som vi inte förstår. Jag tror inte vi behöver vara så oroliga. Det kommer att klarna framöver. En del saker kanske vi inte förstår förrän precis när vi är framme vid uppfyllelsen. Och då tänker vi, oj, var det det som menades med det? Så fram till det så tror jag vi bara får vila i att Gud har det i sin hand. Det kommer att klarna framöver. Sen kanske detta att den är förseglad är något av Guds barmhärtighet. Vi får inte veta allt på en gång. Det är viktigt i våra liv. Och det är viktigt också för vår värld. Sigillen öppnas bit för bit. Nu händer det något märkligt i himlen. Då står det att en väldig ängel träder fram. Jag kan tänka mig att det är en av de 7 ärkeänglarna. Det finns 7 namngivna ärkeänglar i Bibeln. Gabriel och Mikael finns nämnda i Bibeln och de andra finns i andra skrifter. 7 änglar. Och han ropar med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men det finns ingen som är värdig. Ingen ängel, ingen kerub. Ingen människa. Och det gör till och med att Johannes börjar gråta. Så att han gråter häftigt. Han blir fullkomligt förtvivlad. Finns det ingen som kan ge ljus över framtiden? Men då talar en av de äldste och säger: gråt inte, se han har segrat lejonet av Judas stam och skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Lejonet av Judas stam och skottet från Davids rot, det är Jesus. Och att det sägs att han tillhör Judas stam och Davids rot, det tycker jag säger att Israel kommer att ha en viktig plats också i den sista tiden. Det kommer en dag, säger Bibeln, när de kommer att se upp till honom som de har genomborrat. Men Jesus är inte bara lejonet, utan han är också lammet. Jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Lammet är i hela Bibeln en förebild för Jesus. Det går tillbaka till Gamla testamentet. Särskilt handlar det om Israels barn uttåg ur Egypten. Lammets blod strök man på dörrposten och alla som var innanför där blev räddade. Johannes döparen sa när Jesus kom: se Guds lamm som borttager världens synd. Det var bara lammets blod som räddade Israels barn. Och det är bara lammets blod som kan rädda oss idag. Det blod som ger mig styrka från dag till dag. Det ska aldrig mista sin kraft. Mitt för tronen stod lammet. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Och då tänker jag så att jag tror att Jesus också i evigheten har kvar märkena i sina händer. Att han dog för att du och jag skulle få leva. I centrum i den himmelska världen är Jesus Kristus, mitt för tronen, världens frälsare och herre. Han som på korset tog bort all världens synd och befriade och räddade oss för evigt. Det är han med de sårmärkta händerna som är värdig att öppna bokrullen och ta sigillen. Och sen beskriver han Jesus, och det är en märklig beskrivning. Jag vet inte om det är någon som är konstnär här, tror jag. Att måla den här bilden av Jesus. Han hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar som har sänts ut över hela jorden. Hornen i Bibeln talar alltid om makt och styrka. Makten är Jesu händer. Det är gott att påminna varandra om det. Vi vilar i hans händer som har makten. Och vi går också mot den dag när Jesus ska visa dig all sin härlighet. Att han har makten både i himmel, på jord och över hela universum. Och hela treenigheten finns med här. Gud finns med, han satt på tronen. Jesus finns mitt för tronen. Och de 7 andarna, det är den heliga ande. Alla var med inför lovsången. Och så hände ett dramatiskt ögonblick i himlen. Och det är när lammet går fram till tronen och tar bokrullen Guds högra hand. Alltså Gud lägger hela det kommande händelseförloppet i Jesu händer, i frälsarens händer. Och då står det att det bryter ut en oerhörd lovsång och tillbedjan. Hela skapelsen, hela den frälsta skaran faller ner och tillber och ger honom sin hyllning. Här står att var och en hade en harpa. Är det någon som kan spela harpa? Ja, men det säger kanske att det här med lovsången, sången och musiken har en plats också i himlen. Och alla hade en harpa, så vi som inte var så duktiga på att sjunga, vi får det kanske när vi kommer dit. Det är spännande att se. Väldigt spännande. Men det finns en sak som har glatt mig ännu mer. Och minns du inget mer av vad jag har sagt idag, så minns det här. Att de hade också en guldskål med rökelse som är de heligas böner. Dina och mina böner fanns ända framme vid tronen. Och det tycker jag ger en sån oerhörd tröst. Jag vet inte hur du känner, men ibland kan jag känna att mina böner når knappt till taket. Och jag undrar, hör du mig Gud? Vad säger Bibeln? Bönerna är ända framme vid tronen. Och jag vill säga det särskilt till dig som kämpar i bön. För dig själv eller för någon annan, för nära och kära. För församlingen, för bygden. Dina böner är inte bara hörda. De finns i guldskålar framme vid Guds och Lammets tron. I guldskålar, det säger att de är viktiga och värdefulla. Så tröttna inte i din bönevrå. Håll ut, för du, evighetens dag ska visa väldigt tydligt vad just dina böner betydde. Vi sjunger en sång så här: det lönar sig att knäppa sina händer och be en liten enkel bön till Gud. En guldskål fylld med rökelse som är de heligas böner. Ringaste barn som beder lever oändligt tryggt. Mäktar långt mer än hjälten som starkaste fästen byggt. Måtte vi aldrig glömma var vi i världen går, att till Guds eget hjärta den bedjande suckar nå. Bönerna fanns ända framme vid tronen, ända framme hos Lammet. Och så följer lovsången, och det sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill. Ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och det ska vara kungar på jorden. Man sjöng en ny sång. Vad står det i psalm 40? Och då skriver David när han blev frälst, när han fick ta emot Jesus. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till Gud. Och det tycker jag säger att det finns ett samband mellan lovsången du fick den dag när du blev frälst och lovsången som sjungs i himlen. Och det betyder också väldigt, en sak som är väldigt viktig, att få vara med i den himmelska lovsång, så måste på något sätt sången ha börjat här och nu. Du har väl tagit emot Jesus som din frälsare här på jorden för att du ska få vara med i lovsången en gång i himlen. Och jag tänker så att varje gudstjänst vi har, när vi sjunger lovsång, när vi tillber, när vi är inför Gud, är på något sätt en träning för det här. Vi ska få vara med om i himlen. Så om någon frågar dig imorgon, vad gjorde du i helgen, så kan du säga att jag har varit och tränat för himlen. För det är det vi gör. Och vi blir många i himlen. Vi blir många människor av alla stammar, språk och länder och språk. När Johannes ser det i kapitel 7, så är det en skara som inte går att räkna. Och ändå finns det en som har räknat den skaran, nämligen vår Herre och Frälsare. Som till och med har räknat huvudhåren på dem som är med i den skaran. Två kännetecken finns på dem som är i himlen. Och det är att de är köpta med Jesu eget blod. Med ditt blod har du friköpt dem mot Gud. Och sen står det i vers 10, och du har gjort dem till ett kungadöme mot vår Gud, till präster åt honom, och det ska vara kungar på jorden. Det ska vara kungar på jorden. Vi behöver inte vara avundsjuka på kungen, Carl Gustav. För du ska också bli kungen då. Du ska få regera tillsammans med Jesus Kristus. Och hur det kommer vara, det kan jag inte föreställa. Men det står så i Guds ord, och därför tror jag att det är så. Och då tycker jag det känns väldigt spännande. För jag tänker så att du kanske finns så många gånger här på jorden. Har känt dig i underläge. Du har känt dig nedtrampad. Du kan ha blivit förlöjligad för din tro på Jesus Kristus och att du har bekänt dig till honom. Vänta, det kommer en upprättelsens dag. När du ska få regera med Kristus. Tala om revansch. Och sen kommer änglarna, och de är inte få dem heller. Det står att de är myriaders myriader. Tusen och åter tusen. Är det någon ekonom här som kan säga hur många nollor det blir efter det? Oändligt många. Änglarna är viktiga här i tiden, men de är viktiga i himlen. Har ni tänkt på att när det händer stora saker här på jorden, då är alltid änglarna med. När Jesus föddes, när han kämpade i Getsemane, när han uppstod, när han for till himlen, när han ska komma tillbaka. Änglarna är med, och de finns i himlen. Och de hjälper oss också på vägen dit. Och så slutar det med den underbara änglasången. Lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makt och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evighetens evigheter. Och de fyra varelserna sa amen, och de äldste föll ned och tillbad. Johannes fick alltså se hur det kom att sluta. Gud lät honom vara med i det himmelska innan han fick möta det svåra på jorden. Det här kommer flera gånger. I kapitel 7 kommer också en sån här vision. Kapitel 14. Och sen kommer det till sist i de allra sista kapitlen. Jag tror att det gav Johannes hjälp, tröst och perspektiv över det han var med om. Och så tänker jag så här. Jag tror att också vi behöver det här himmelska perspektivet. För att orka med kanske en tid där vi får gå igenom svåra saker. Och kunna ta emot också det som är svårt. Och som vill trycka oss till marken. För jag vill säga till sist idag. Du kan resa på dig. Du kan vända blicken uppåt. För stora saker ligger framför. Och om vi bara håller ut. Om vi bara håller ut. Så ska vi allihop få vara med om det här. Nu ser jag himlen. Vilken härlig syn. Himlen snart så brister skyn, och det ger mig lust att komma dit. Himlen är härlig, himlen är evig. Tänk att den är verklighet. Tänk att den är verklighet. Det var den för Johannes, och den kan den också få vara för dig och mig. Och det hjälper oss att fortsätta att hålla ut till slutet. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus att du lät Johannes inte bara se in i himlen, utan han fick komma in där och se dig. Han ser tronen, Herre, se det slaktade lammet, se hela den frälsta skaran och skapelsen i lovsång till dig. Tack att det gav honom mod och kraft att fortsätta att vandra med dig. Och jag ber att du skulle öppna våra ögon för det himmelska, Herre. Så att också vi kan möta och rustas för det som kommer, Herre. Tack att det är att få leva nära dig, Herre. Och leva nära himlen, Herre. Tack att det kan hjälpa oss hur våra dagar än är. Tack att himlen är en verklighet. I Jesu namn. Amen.